Svensk ljudbok. Orfeo Angelucci sina kosmiska kontakter, från boken Hemligheten med tefaten. 1955. Första kontakten skedde i 1946. Men han skriver att det tog lång tid innan han insåg att han var under observation. Han berättar om lite problem barndom och en trygg uppväxt. Men hade en bräcklig hälsa, och fick den bästa behandlingen. På grund av dålig hälsa, var han tvungen att sluta skolan, men studerade där hemma, och han skriver att han var glad över detta arrangemang, där han kunde studera olika vetenskapsriktningar. Men på grund av begränsad ekonomi, hade han att arbeta för sin farbror för en tid. År 1936 träffade han Mabel Borgianini, en attraktiv italiensk kvinna. Det var en ödeslik specifik möte, och han blev mycket av sin styrka och hjälp. Ett år senare, blev deras son, Raymond, född. Lite senare var han åter mycket sjuk och lades in på sjukhus. Läkarna sa att han led av en sjukdom som krävde fortsatt läkarvård. Här kom jag in i en värld av sjukhussängar, sjuksköterskor och läkare, och i 18 månader jag var sängliggande. Kroppen var plågade av olidlig smärta, och jag var så utmattad att jag inte ens kunde läsa. Jag brydde mig inte om jag levde eller dog. Livet var inte längre värt att leva. Det var som ett levande helvete. Döden kan bara betyda frälsning. Och jag, som älskade att alltid vara ute, här var jag fastkedjad vid sängen. Jag bad att jag skulle dö. Men till slut fick han hjälp, och han skrev att det var som att födas på nytt. Han gick tillbaka till arbetet, och hade också kvällsskolor han följde. Han skriver att han hade en våldsam längtan efter kunskap. Speciellt inom området av elektromagnetiska saker, var hans intresse. Han studerade svampar och hur lufttryck påverkar sådant som penicillin, och skapar en enorm tillväxt. Han tillbringade amerikanska Navy-gasballonger, till att bära prover upp i atmosfären. Under dessa tester var att han upptäckte den märkliga farkosten högt över. De manövreras på ett mycket enkelt och elegant sätt, och alla i vår grupp, familjen, såg dem. Och de var definitivt cirkulära och glittrade i solskenet. Vi tittade på varandra i förvåning. Under de följande dagarna diskuterade vi fenomenet, men med de flesta sådana fall var det så att de småningom glömmas. I november 1947 åkte familjen på en flera månaders semester till västkusten, Kalifornien, som gav så positiva erfarenheter, att de återvände och bosatte sig där senare. Uppenbarligen var Orfeo en man av vetenskapligt temperament, och han arbetade under flera år med ett bokprojekt som innehöll kapitel som Atomic Evolution, ursprunget till kosmiska strålar, hastigheter av universum, och så vidare. Tiden var nu i 1948, och flygande tefat var då och då upp i tidningarna. Men jag var helt likgiltig inför fenomenet då. Som så många andra, tänkte jag på den tiden UFO var en typ av flygplan som utvecklades i hemlighet här i USA. På den tiden skrev han också manus och romaner av science fiction, men han förväntade sig inte att allt han skrev skulle användas. Lite senare ansökte han att komma till Lockheed flygplansfabriken i Burbank, Kalifornien, där han började arbeta i den 2 april 1952 i metalltillverkningsavdelning, men senare flyttade han över till plastavdelning. Han var en bra, stadgad personal där han skriver. Jag hade tur att ha två sådana människor omkring mig, när den stora kedjan av ytterligare händelser inträffade. När jag ser tillbaka, verkar det som om en osynlig kraft hade ordnat allt detta i minsta detaljerna i förväg. Den 23 maj 1952, blev en speciell dag för honom. Han bodde då i Burbank, Kalifornien. Han var på jobbet på Lockheed, men runt 11 på kvällen kände han sig konstigt, med en speciell stickning i halsen och händerna. Han skrev, mitt hjärta slog konstigt och nerverna kändes upphetsad, som innan ett åskväder. Han gick ut och förväntas hitta åska, men vädret var perfekt, med klar himmel. När arbetet var över, han var glad över att kunna köra hem, men kände nervspänningen ännu starkare. Symptomen var helt främmande. Det var som om jag skulle dö, men det fanns ingen smärta. Jag trodde de gamla sjukdomarna kommer tillbaka. På Alameda Street, stannade jag för ett trafikljus, Och jag märkte att min syn var suddig, glasartade, och ljudet av trafiken verkade avlägsen, som om utfrågningen var också ur fas. Jag var tvungen att komma hem så fort som möjligt. Jag fortsatte på Riverside Drive, direkt i riktning på objektet, men det verkade att hålla samma avstånd. Den tiden var det på natten, och lite trafik. Jag sprang över Labroen, med objektet fortfarande i sikte. Å andra sidan är det ett ensamt område som kallas Forest Lawn Drive. Det fanns en stickande känsla av smärta och domningar i armar och ben, som påminde kontakt med elektrisk ström. Mitt framför och något över min siktlinje, såg jag ett svagt, glödande röd ovalobjekt. Först var det så oklart att jag var tvungen att titta rakt på den för att utsöndra det. Men ökningen av utstrålning, det var omkring 5 gånger så stor som ett rött trafikljus. Jag knidde ögon, något måste vara fel med mina ögon. Men det stannade där, inte skarpa men ljust och bestämd, ovala och mörkrött. Då svänger objektet mot en mer enslig område, samtidigt som det kom lägre, och han följde det. Han vände sig bort från vägen och stannade. Föremålet åkte sedan till skyarna i 30 graders vinkel med hög hastighet. Men innan den försvann lämnade de 2 bollar av fluorescerande grön färg, som sänkte ner framför hans bil. Var och en av dem var ungefär 1 meter i diameter. Punkt. Från någonstans mellan ljusobservationer kom en röst, en maskulin röst välmodulerad i toner av perfekt engelska. Men när jag var delvis i chock, kan jag inte återge ordagrant konversationen som följde. Den osynliga högtalaren försökte välja ord som jag kunde förstå, men det var saker jag inte förstår, men jag minns det var sagt, var inte rädd Orfeo, vi är vänner. Han blev ombedd att komma ut ur bilen, men var så skakad att han lyckades knappt att hålla sig upprätt. Han förklarade att de var kommunikationsmedia från en annan värld. Han blev påmind om det fartyg han såg hans år i förväg hade experimentet med ballonger, och kom ihåg att de var identiska med vad han hade sett. Nästa sak som hände var att det var teleporteras en kopp som plötsligt stod på motorhuven, och han ombads att dricka det. Han drack upp den, och blev genast laddas med energi. Koppen var då direkt materialiserade. Sen var det bildad en tredimensionell skärm mellan pärlorna, som till och med bleknat bort. Om det bildas en bild av en perfekt man och en kvinna, vars ögon utstrålade skönhet och visdom. Nobility. Han kände att de visade allt om honom. Från dessa människor kom nu en kommunikationstid, men om det var telepatisk eller med ord jag vet inte, men det uttrycks som om det var ordet. De berättade hur alla kartlades och kunde medvetna övervakas och att han var skörden av olika kriterier. Vi känner en djup känsla av broderskap mot folken i det gamla och tar bort orsaker. På dig kan vi se tillbaka i tiden och återskapa hur vi hade i tidigare världar. Med djup medkänsla och förståelse, har vi sett över deras värld har gått igenom sina växtverk, ber vi dig att titta på oss som äldre bröder. De tyckte att det skulle vara en gradvis uppvaknande, det bäst. En plattor, det vill säga en liten bit innebär att tillräckligt i detta sammanhang. Fortsatte rösten, ha möjlighet att samla in och återsändningsall möjlig information till moderfartyg, där de lagras i syntetiska kristallhjärnor. Telepatiska intryck som kommer i skivan närheten samlas. Som vi har i århundraden inspelade detaljerad information om jordens civilisationen och den andliga utvecklingen av enskilda personer. Punkt. Sådana människor behöver egentligen inte sådana fordon, utom när de visar sig i lägre vibratoriska zoner för jordens folk. Vi vill berätta för folket på jorden att besökare från andra planeter besöker regelbundet jordens tunga gasformiga atmosfär. Alla är av vänlig disposition och ingen kommer att skada människor. Alla dessa intelligenser kan göra rymdresor, kan läsa tankar, känslor och se. Människan tror sig vara civiliserade, men ofta hans tankar och hans känslor barbariska dödande. Vi säger inte att detta som en kritik, utan att fastställa fakta. Därför är det bästa för att uppfylla alla planetbesökare med vänliga välkomna tankar. När jag lyssnade på hans ord, tänkte jag varför dessa otroliga varelser som hade landat i flera fartyg i någon av våra flygplatser, och så övertygade världen snabbt och enkelt om deras existens. Som svar, hörde jag dessa ord, Det skulle vara jordens sätt att göra det, inte vår främst eftersom vi arbetar i dimensioner okända till jorden, och därmed tolkar saker annorlunda, men också för att det är planet lagar är fasta som naturlagar annars. Kosmisk lag hindrar en jordglob från inblandning i utvecklingen av ett annat. Med andra ord, Orfeo, så måste jorden bestämma sitt eget öde, kommer vi att göra allt i vår makt för att hjälpa jordens folk, men vi är visst begränsade av kosmiska lagar. Det är för att livet på jorden i dess nuvarande skede är hotad måste vi göra vår närvaro i jordens atmosfär nu. Faran är mycket större än jordens folk inser. Fienden är beredd i stort antal i hemlighet. Ett ögonblick var rösten tyst, men sedan sa tyst, bland de otaliga världar i kosmos, är jordens folk lik bebisar men det finns många typer av andliga och fysiska besökare. Varje form av intelligent liv kan anpassa sig till de fysiska förhållanden som råder i jordens hemvärld. Varav de flesta av de besökande finns i lättare former av materia än på jorden. Men de flesta är ganska lika människor i utseende. Det finns en särskild anledning till varför det är så. Vi är i verkligheten jordens äldre bröder och systrar, och så kommer vi att hjälpa människorna i jorden den mån de är av sin fria vilja göra att vi kan göra det. När jag lyssnade på den vänliga rösten, började jag känna en varm våg av kärlek omge mig, lika stark som en konkret, gyllene ljus. För ett ögonblick kände jag att jag var så mycket större och trevligare än jag bedömde mig vara. Det var som om jag omedelbart hade överskridit dödlighet, och det var på ett sätt relaterade till dessa. Vi kommer att kontakta dig igen Orfeo, men nu god natt. Efter detta började tro att han var nästan galen, eftersom det översteg hans logik. Han var chockad i flera dagar efter händelsen. Gick tillbaka till platsen några dagar senare och fann spår av bilen, där han hade rymt från huvudvägen, så det hela kunde inte ha föreställa. Men veckorna gick, och flera tecken från dem inte hända, och en gång han trodde att han kunde ha hallucinerat det. Men senare i juli inträffade många nya observationer över södra Kalifornien, tidningarna skrev om. Och han kände att han nu visste hemligheten bakom dem, men bad om nya möten. Han gick tillbaka till samma ställe och försökte skicka ut tankar, men ingenting hände tydligen. Den 23 juli 1952 var han hemma från jobbet, då han ansåg att en influensa skulle komma. Han var i sängen hela dagen, men på natten han skulle gå ut på en promenad några kvarter från där de bodde. Han besökte ett café i närheten och runt 10.00 gick han hem. I skuggan under ett stort överfart som var kanske 100 meter ovanför dalen, såg han en glödande halvrund, igloliknande föremål. En dörr var öppen och han gick in i objektet utan rädsla, eftersom han hade samma märkliga känslan av att sista gången han mötte detta fenomen. Det var enorm, cirka 10 meter i botten. Ett runt rum inuti, cirka 6.10. Och halvsfärisk tak, perlafärg, men lyser i olika färger. Det fanns en stol mitt emot ingången, i genomskinligt ämne. Han satte sig i stolen. Och en särskilt trevlig känsla fyllde honom. Dörren blev stängd, och han var helt instängd i objektet, medan en viss vibration fyllde rummet, ett surrande ljud, som växte i styrka. Han hittade ett litet metallföremål på golvet, som lyste med intensitet, men utan smärtsamma värmen. Han märkte också att hans eget arbete var helt ur fas med miljön på andra ställen i rummet. I övrigt tyckte han att fartyget var nu i rörelse, och undrade hur de förde honom. Broder från jorden. Varje varelse på jorden är gudomligt skapas och odödlig, i din värld så arbetar de dödliga skuggorna av dessa för deras räddning från mörkerplanen. Varje person på jorden och dess intilliggande plan av skapelsen, är arrangerade på antingen den positiva sida av framstegen mot god, eller på den negativa sidan av regression mot större ondska. Vet vi vart du står Orfeo, men kommer att nöja sig med att flytta på som ni har gjort? Nej, sa jag impulsivt, jag kommer att arbeta konstruktivt. Ge mig stark fysisk hälsa, och det finns inget jag inte skulle kunna göra. Rösten svarade att de inte kunde garantera mig något, det var bara för att min fysiska hälsa var svag, och de mer utvecklade andliga sinnen komma så att de kunde kontakta mig. Hade du varit fysiskt stark? Så vi kunde inte ha manifesterat oss till dig. Smärta, lidande och sorg, lidande, konflikter utgör människans lärdomar i denna världsskola, där visdom och andlig tillväxt vinns huvudsakligen genom lidanden. Förklaring kommer att ges till dig senare. Och de sa att de skulle göra allt de kunde inom gränserna för fri vilja. Den vackraste musiken fyllde rummet, sfäriska musik som fick sinnet att gå mot den kosmiska. Av fartyget, genom öppningar eller skärmar, såg han en gigantisk moderskepp, som kan vara kilometer i omfattning. Han förklarade hur kraften i människor på jorden gjorde allt för att få tag på sin teknik, men att de skulle missbruka den. De sa att han skulle göra vad han kunde för att avslöja sin närvaro och intentioner, och att mogna skulle förstå det. Varje människa på jorden har en andlig högra jag, eller det okända, som överskrider den materiella världen och medvetandet och existerar evigt ur tidens dimension, och det är andlig fulländning inom själen. Illusionen om tid, skriven i de mänskliga val genom fri vilja, där han inleder det orsakskedja av fel som oundvikligen skapar effekter, där mänskligheten har gått in i en dödlig medvetande, eller de levande döda i sin nuvarande tillvaro. Således han separerade från sin eviga och perfekt själv. Hans ett syfte i inkarnera på jorden är att uppnå förening med hans odödliga medvetande. När detta är klar, han har uppstått från de döda tillståndet och blir hans sanna jag. Nästa sak var att han såg något som en kosmiska glimtar, och han skriver, rösten sagt något sånt, älskade vän av jorden, döper vi nu i det sanna ljuset av de eviga världarna. En bländande vit stråle av ljus från taket av fartyget flas genast var det som jag delvis förlorade medvetandet. Allt expanderat i en stor vibrerande ljus. Jag var så rörd bortom tid och rum, och var medveten endast om den allestädes närvarande ljus. Ljuset, Orfeo, jorden, tidigare minnen, var som ingenting. Bara en mörk dröm om en stund och drömmen ovikta framför mina ögon i en snabb panorama av alla mina liv på jorden var kristallklart för mig där, och plötsligt kom minnen av hela mitt förflutna, och lever vidare. Under de korta ögonblick kände jag livets mysterium och så visste jag med säkerhet att vi alla, var och en av oss, inte fångades för evigheten, och hade endast en begränsad medvetenhet om tiden jag dör. Jag tänkte, jag har varit med om detta innan det jordiska livet. Det jordiska så kallade livet, det är döden. Just nu är jag i evigheten, utan början eller slut. Sedan långsamt allt igen med skinande ljus, frid och obeskrivlig skönhet. Fri från osanning om döden, jag flytande i en tidlös hav av salighet. Slutligen, som från en levande dröm, jag återfick medvetandet. Jag tittade runt in i fartyget. Allt var densamma, men det verkade som om tusen år hade gått i en liten stund. Fartyget landade och han var tillbaka. Han förde med sig metallstycke som ligger på golvet och lämnade skeppet. Men han skriver att jorden skulle aldrig bli som förut, och inte längre var jorden nå hans riktiga hem, efter denna upplevelse. Under veckorna efter denna erfarenhet, blev han förvirrad. Och han kände sig som en främling på jorden efter denna initiering han hade upplevt till fartyget. Han kände sig skyldig att berätta om sina erfarenheter, men träffade bara hån och skratt. Men jag hade upplevt det här, och det var nog. Det gick tillbaka veckor, kanske månader, innan nästa möte, och under tiden fanns det bara förakta erfarenhet från omgivningen. Men vid ungefär samma plats som det första mötet, i skuggan av planskild korsning, träffade han igen samma person, som han kallade Neptune. Han var klädd i en åtsittande blå uniform utan synliga sömmar eller knappar. Han varnade för en hotande krigskatastrof var mycket sannsynlig. Han sa att det skulle komma när det var minst väntade, och när folk bara pratar om fred. Och han sa att han hade brutit en instruktion om icke-inblandning ovanför jorden, bara genom att förmedla kontakt till Orfeo. Orfeo började skriva sina upplevelser ner, och gjorde en liten, personlig, tidningen 20-århundradets tidning, men ingen skulle röra den. I oktober 1952 sökte han tjänstledig från sitt jobb på Lockheed. Slut.